الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فأهلا وسهلا مرحبا بكم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بنبرن بحول الله تعالى وبتوفيق الله عز وجل أت gå igenom dessa lektioner som vi tänkte ägna åt systrarna och frågor som berör kvinnor bi'idhnillahi ta'ala. Och det är ju ett stort ämne och det finns mycket att prata om. Och inshallah vi kommer som småningom att gå igenom många, många ämnen. Men vi tänkte då börja med att, som vi hade skrivit på vår grupp, att vi kommer börja läsa lite fatawa, lite uttalanden från ulema beträffande kvinnan, och idag kanske lite grann om hennes kunskapssökande och frågor som berör renlighet, och även inshallah fortsätta på det ämnet nästa vecka bi'idhnillahi ta'ala. Och den boken jag tänkte läsa ifrån denna vecka är en bok som heter Al-Ajwibatu Al-Wadi'iyya على أسئلة النسائية. الوادعية يعني الشيخ مقبلس svar på de kvinnliga eller kvinnornas frågor. Och för de som inte vet så var Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala en av denna tids stora lärda som levde i Yemen, och han är elev till Sheikh bin Baz och många andra lärda, och mashallah han har gjort mycket mycket khair, och mycket böcker och kunskap har kommit från honom. Nah. Och att kvinnan lägger vikt på att lära sig är någonting väldigt viktigt. Det är en plikt för varje kvinna och varje man att lära sig sin religion. Det går inte att man är okunnig, utan man måste lära sig sin religion. Och det är den första frågan som vi tänkte läsa. Och vi kommer att välja vissa fatawa från denna bok bi'idhnillahi ta'ala. Och den första frågan är då, vad är det för kunskap som kvinnan är skyldig att lära sig? Vad är det för kunskap i islam som kvinnan är skyldig att lära sig? Då säger sheikhen att hon är skyldig att lära sig hennes aqida, hennes trosuppfattning. Vad är det man ska tro på för någonting? Från Koranen och Sunna. Och sen att hon också lär sig sin bön. Hur bad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Och om hon har pengar måste hon lära sig vad hon har för skyldigheter gällande zakat. Och om hon handlar och sysslar med business så måste hon också känna till dess bestämmelser vad gäller att köpa och att sälja. Och samma sak gäller allting som hon yani ger sig in i. Hon måste lära sig dessa bestämmelser. Och det här är det som menas med profetens hadith alayhi salatu wassalam. Talab al-ilmi faridatun ala kulli muslim. Att söka kunskap är en plikt för varje muslim. Och denna hadith är autentisk. Den finns berättad av Ibn Majah. Och så säger sheikhen, på samma sätt som en person, om en kvinna till exempel är doktor, så måste hon lära sig sitt yrke. Hon måste lära sig vad det finns för bestämmelser gällande detta. Får hon behandla män? Får hon vara ensam med män? Och liknande saker. Vilken slags medicin får hon använda? Vad är det som är tillåten? Vad är det som är förbjudet? Och så vidare. Och han säger också i en liknande fråga att det som kvinnan måste lära sig är hennes fem pelare. Hon måste lära sig de islamiska fem pelarna. Och sen vad som åligger henne från halal och haram. Gärna beroende på vad hon gör för någonting i hennes liv. Så här, systrar, yani, vad lär vi oss av denna fatwa? Att kvinnan måste lära sig islam. Det som åligger henne. Allah subhanahu wa ta'ala yani, kommer att fråga dig på domedagen. Om dina böner, om din wudu och liknande saker. Och då måste man kunna svara. Man måste ha gjort dessa saker. Och man kan inte komma och säga att jag visste inte hur man gjorde wudu, jag gjorde wudu fel, jag kände inte till bestämmelserna kring menstruation, jag kände inte till mannens rättigheter, mina skyldigheter i giftermål och liknande saker. Utan innan man gör någonting i islam så måste man lära sig den här saken. Innan man ger sig in i någonting så måste man söka kunskap. Och därför säger de lärda att al-ilm wa qabla al-qawli wa al-amal, att kunskap kommer före tal och handling. Och alhamdulillah, islam är en religion som baseras på kunskap. Allah azza wa jalla har gett oss yani så otroligt mycket kunskap, alhamdulillah, och den finns tillgänglig och den är lätt. Och det är inte svårt att lära sig hur man tvättar sig inför bönen, hur man gör wudu, hur man ber, vad är det som bryter bönen. Alla de här sakerna finns, walillahi alhamd, och de måste man lära sig. Och tyvärr, det är sorgligt att se att många muslimer inte kan dessa bestämmelser. De gör grova fel i bönen. De kanske glömmer bort att göra en sujud till exempel. Och så tänker de, det räcker med att jag gör två sujud i slutet på bönen. Nej, wallah, det räcker inte. Din bön blir i så fall ogiltig. Utan du måste göra den där sujud. Det är en av bönens pelare. Så man måste lära sig yani, de saker som åligger dig. Har du pengar, du måste kunna om zakat. Ska du åka på hajj, du måste veta vad du ska göra i hajj. Ramadan kommer, du måste veta hur du ska fasta. Vad är det som bryter fastan? Den dagen du inshallah ska gifta dig, eller om du har gift dig, måste du lära dig om rättigheter och skyldigheter. Du måste lära dig om barnuppfostran och så vidare. Så tänk på detta. Och det är som vissa av Salaf sa, det räcker i att klandra okunskap och ignorans, att det används som ett glåpord. Yani om du säger till en person, eller en person säger till dig, du är jahil, du är okunnig, då blir man arg, man tar illa upp. Det är ett fult ord, är det inte så? Du är jahil. Och det här bevisar också dygden av kunskap. Att om man säger till en person som inte ens är kunnig, och vad kunnig du är om islam, personen kommer bli jätteglad. Och det här tyder på yani, positionen av kunskap i islam. Så kunskap måste man lära sig. Väldigt, väldigt viktigt. Och man måste offra tid också för denna kunskap. Man kan inte ha det som en hobby att jag ska gå och lära mig islam en gång i veckan. Och tro att man kommer att yani, få någon speciell stor förståelse av islam av detta. Man måste lägga lite mera tid. Och som vissa av Salaf sa, att kunskapen kommer inte ge dig någonting från sig tills du ger den allting från dig. Yani, vill du bli riktigt kunnig, du måste offra så mycket som möjligt. Och det ska vara den som dominerar ditt liv. Men vi kanske inte yani, strävar efter att nå denna nivå av att bli ulama och sånt. Men åtminstone att man försöker läsa yani, en halvtimme om dagen, lyssna på en föreläsning, läsa lite Koran, försöka memorera en hadith och så vidare. Så att man går upp i sin iman, går på föreläsningar, träffar sina systrar, umgås med folk som talar om islam. Allt det här ökar ens kunskap. Så att man hela tiden går uppåt. Och som vissa av våra lärare brukade säga, att en dag där man inte lär sig någonting nytt är en dag av förlust. Tänker vi så? Känner vi att åh, subhanallah, idag jag har inte lärt mig någonting nytt. Vilken förlust. Nej, jag tror många av oss, Allah musta'an, vi lägger mycket vikt på att studera i skolan och andra dunya saker. Medan den islamiska kunskapen är den viktigaste som finns. Och det är den som yani, underlättar för oss att komma till paradiset. Så som profeten Muhammed sa alaihi wasallam, att den som går en väg där han söker kunskap, för honom kommer Allah att göra vägen lätt till paradiset. Så vill man till Jannah, och det vill vi alla, och vill du att denna väg till Jannah ska vara lätt, utrusta dig då med kunskap. Försök att lära dig din religion. Och bi'idhnillahi, saker och ting kommer att bli så mycket lättare. Dina problem och motgångar i livet kommer vara mycket lättare att handskas med. Allah musta'an. Och det är också viktigt här, när det kommer till att lära sig, att man vågar ta steget. När kvinnorna från Ansar kom och ställde frågor till profeten alaihi wasallam, så sa Aisha radiallahu anha, ni'man nisaul ansar, vilka nobla kvinnor de är, ansars kvinnor. Blygheten hindrade dem inte från att lära sig sin religion. Kvinnan har haya, men denna blyghet ska inte vara ett stopp och ett hinder för att kvinnan lär sig sin religion. Så kunskap måste man lära sig. Och man kan inte skämmas över att fråga en fråga och sen så gör man den här saken fel i flera år. Det går inte. Utan man måste lära sig dessa punkter. Ja. Hej, vi tänkte då också en annan fråga som är relevant. Vi har många som systrar som mashallah vill åka utomlands och lära sig sin religion. Och då kanske ibland föräldrarna säger nej. Ni kanske känner till något sånt scenario där man vill åka och studera med sin man och ens föräldrar säger nej. Vad gör man då? En kvinna frågar Sheikh Mokbil här och hon säger: vad ska man göra om man vill åka och söka kunskap men ens fader vill inte att man åker? Vill inte att man åker på detta. Och till och med så grovt att den här pappan gör dua mot dem. Och ens personens mamma också. Kommer denna dua att accepteras och får de någon synd på sig? Och då så säger Sheikhen att om föräldrarna är i behov av dig, de är i behov av att du ska försörja dem och att hjälpa dem, så börja med att ta hand om dina föräldrar. Och Allah kommer att underlätta för dig. Han kommer att ge dig kunskap i det landet där du befinner dig. Men om dessa föräldrar är okunniga och inte känner till religionen, eller inte tycker om religionen, och de inte är i behov av dig, så behöver man inte lyda dem. Och deras dua mot dig kommer inte att skada dem. Ja. Och han säger också samma sak om en syster fruktar att hennes mamma ska bli så ledsen att hon nästan gråter ihjäl sig, så stannar hon och tar hand om sin mamma. Och samma sak fadern om han är gammal och så vidare. Ja. Och det här är också en viktig punkt, att de lärda då skiljer på det här med att om föräldrarna är i behov av dig och om de inte är i behov av dig. Det vill säga, om du har syskon som kan ta hand om dina föräldrar när de är gamla, så får du självklart åka. Men har de bara dig och om du åker finns det ingen som kan ta hand om dem, så är det bättre att du stannar och tar hand om dina föräldrar. Och kanske till och med det som är obligatoriskt. Och här är också en annan punkt som är värd att nämna. Vad händer om du gifter dig och din man säger vi ska åka eller vi ska flytta, och dina föräldrar säger nej, du ska stanna? Vem ska man då lyda? Vad säger ni? Ens man eller ens föräldrar? Mannen, precis. Och det är inshallah den korrekta åsikten som Ibn Taymiyyah nämner. För att när kvinnan gifter sig så övergår ansvaret att ta hand om henne och bestämma över henne till mannen. När föräldrarna lämnar över sin dotter till mannen. Så att det är då mannen som bestämmer, och de kan inte lägga sig i och liksom diktera hur deras liv ska styras. Och det här är ett stort problem, har jag också märkt, att i många äktenskap så uppstår det konflikter och problem för att föräldrarna lägger sig i för mycket. De vill vara delaktiga och bestämma vad man ska köpa för möbler och vart man ska bo och massa saker, vilket leder till konflikter och problem. Men självklart så ska ju ändå kvinnan vara god mot hennes föräldrar och försöka att stötta dem så mycket hon kan. Taib. Vi går vidare till nästa fråga som handlar om renlighet. Är det tillåtet för kvinnan att läsa Koranen när hon är i ett orent tillstånd? Taib, när hon är i ett orent tillstånd. Alltså när hon har hennes period eller hon då har janaba. Och frågeställaren nämner en hadith från Ali radiyallahu anhu att Rasulullah a.s.w. brukade läsa Koranen för oss så länge han inte var junub. Så länge han inte var i det stora orena tillståndet. Ja. Och då så svarar sheikhen med att han säger den här hadithen är inte autentisk. Och han nämner orsakerna till varför den är svag. Denna hadith är inte autentisk. Och han nämner istället att det finns i Sahih Bukhari från Ibn Abbas radiyallahu anhuma, att profeten a.s. eller att Ibn Abbas ansåg det var tillåtet att läsa Koranen för kvinnan som hade hennes period. Abdullah ibn Abbas ansåg det vara tillåtet för kvinnan att läsa Koranen under hennes period. Och sheikhen säger samma sak gäller personen som är junub, som är i det stora orena tillståndet. Och om man vill påstå att det skulle vara förbjudet, så måste man hämta ett bevis. Man måste hämta ett bevis på att det inte är tillåtet. Och då så säger sheikhen att jag glömde bort den här versen som många använder, och det är versen i surat al-Waqi'a, la yamassuhu illa al-mutahharun. En vers som många använder på att det skulle vara förbjudet att läsa Koranen när man inte har wudu eller man är i ett orent tillstånd. Där Allah säger att ingen ska röra denna bok förutom de som är rena. Och sheikhen säger att vissa använder då denna ayah som ett bevis på att man inte får röra al-mushaf förutom om man har wudu och är i ett rent tillstånd. Men sheikhen säger att vad som menas med versen de som är rena, yani endast de rena ska röra boken. Han säger vad som menas med versen är al-malaika, det är änglarna. Så som Imam Malik nämner i hans bok Al-Muwatta. Och att den här versen handlar om, yani versen i, det handlar om boken Lawh al-Mahfuz och inte al-Mushaf som finns bland oss. Och han använder som bevis på detta verserna i surat Al-Abasa. Yani det här är då änglarna som endast får röra den här boken. Och sheikhen säger att på samma sätt är det också tillåtet för kvinnan att vara i moskén när hon har hennes period. Jag känner inte till någonting som förbjuder detta. Och han säger att det fanns en kvinna som hade en khayma. Hon hade som ett litet tält inne i profetens moské, alaihissalam. Och vi känner till att kvinnan får hennes period. Men ingenting hindrade den här kvinnan från att bo i profetens moské, alaihissalam. Så vi känner inte till någonting som förbjuder detta. Och vad beträffar hadithen som säger att moskén är inte halal för kvinnan som är ha'id, som har hennes period, eller mannen eller personen som är junub, så säger han att det är en hadith som är da'if, den är inte autentisk. Ja. Så vad är det sheikhen nämner i denna fatwa? Att det är tillåtet för kvinnan att läsa Koranen under hennes period och att även vistas i moskén. Och det här är också en åsikt som hålls av många andra lärda, som Sheikh Albani till exempel. Sheikh Uthaymin nämner också att kvinnor får läsa Koranen, och Ibn Taymiyyah och många andra lärda. Taib. Men när det kommer till att läsa Koranen utan wudu, när det kommer till att läsa Koranen utan wudu eller i janaba tillstånd, så säger ändå Sheikh Albani att det är bättre att ha wudu. Det råder ingen yani tvivel och ikhtilaf i den här frågan. Frågan där det finns olika åsikter är det haram eller inte att läsa Koranen utan wudu? Och många lärda säger att man måste ha wudu när man läser Koranen och så vidare. Men där så nämner då Sheikh Albani att det finns inga yani konkreta och autentiska bevis på att man inte får läsa Koranen utan wudu. Det finns inga hadither som förbjuder det. Och hadithen som många använder, att profeten alaihissalam ska ha sagt att ingen får röra Koranen förutom den som är ren. Då så säger de att för det första så är hadithen svag. Och även om vi säger att den är autentisk, så betyder hadithen att ingen får läsa Koranen förutom muslimen. För att profeten alaihissalam, han sa al-mu'min la yanjus, den troende blir inte oren. Yani den troende är alltid ren. Så att vad som menas med hadithen är att al-kafir ska inte röra Koranen, men en muslim får alltid röra Koranen. Taib. Men trots detta så säger då Sheikh Albani att det är alltid bättre att ha wudu. Det är mustahab och rekommenderat att ha wudu. Och som bevis på det så använder Sheikh Albani rahmallah beviset att en man gick förbi profeten alaihissalam då han urinerade, han utförde sina behov och hälsade, han sa till honom assalamu alaikum, och profeten alaihissalam hälsade inte på mannen tills han hade gått och yani gjort wudu, och då så besvarade han hälsningen och så sa han jag ogillade att nämna Allah i ett orent tillstånd. För när man säger assalam så är det ett av Allahs namn. Så det här bevisar då att det är alltid bättre att ha wudu om man läser Koran. Men till exempel kvinnan som har hennes period kan ju inte göra wudu. Och som profeten alaihissalam sa till Aisha att din period är någonting som du inte kan bestämma över. Yani man kan inte bara avbryta den som man vill. Som en man som är i janaba, han kan gå och duscha och så är han ren. Men det kan inte kvinnan göra. Så Inshallah, det är tillåtet för kvinnan att läsa Koranen under hennes period. Och som vi sa, det finns inga bevis på att det skulle vara förbjudet, utan de bevisen är svaga. En annan fråga som Sheikh Mukbil också ställs här, det är blodet som kommer ut från människan orent, som till exempel näsblod, eller blod som kommer ut från sår, eller blod som kommer ut från kvinnan som har oregelbundna blödningar. Och får man detta på kläderna, yani blir då bryts ens wudu och smutsar det ner ens kläder. Och då så säger Sheikhen att det enda som smutsar ner kläderna är kvinnans menstruation, blod. Taib, det är det enda blodet som smutsar ner kläderna. Och vad beträffar dessa blod så är de inte orena. För att profeten alaihissalam, han sa att en troende blir inte oren. Och han säger också att sahaba brukade be i deras, med deras sår, yani, och blod kom på kläderna. Så att det enda blodet från människan som är orent är kvinnans mensblod och blodet som kommer efter hennes födsel. Taib. Och det här är också en åsikt där de lärde har lite olika åsikter. Men som här Sheikhen nämner, och även Sheikh Albani nämner detta i hans fatawa, så är bi'idhnillahi det korrekta att det enda blod som är orent är det blodet som då är kvinnans mensblod och det som kommer efter hennes födsel. Och vad beträffar näsblod och annat blod som kommer från kroppen, så finns det inte heller något bevis på att det skulle vara orent. Taib. Och vi har en princip i islam, och det är att grunden i allting här på jorden är att det är rent. Tills det kommer ett bevis som bevisar att det är orent i islam. Och det finns inget sådant bevis som säger att till exempel näsblod eller blod som kommer från sår skulle vara najis. Och då går vi tillbaka till grunden att sådant blod är rent. Ja. En annan fråga som också ställs här. Man frågar Sheikhen, vad säger du om en kvinna som inte gör rusul från hennes orena tillstånd, hennes janaba, och hon vet att rusul är wajib? Och då så säger Sheikhen att hon syndar och gör någonting haram. För Allah subhanahu wa ta'ala har sagt att om ni är junub så ska ni rena er. Ni måste rena er. Och han säger att det är en plikt för varje muslim att skynda sig till att rena sig då bönetiden kommer. Men Sheikhen säger till exempel, om en person har haft umgänge i början på dagen, så är det tillåtet att man skjuter upp russel fram tills det att bönen kommer. Yani ingen skada är skedd i detta. Eller om de har haft det på natten, att de skjuter upp sin russel fram till fajr. Det här är inget problem med detta. Och man kan göra wudu som man gör när man ska göra salah, och sen så går man och sover. Att det här är okej. Men om däremot bönetiden går in och man inte gör russel, och bönetiden går ut och man inte ber, då så säger Sheikhen att den här personen är kafira. Då är man inte ens muslim. Wallah al-musta'an. Det är också en viktig sak att vissa kvinnor kanske, när de är unga, de är okunniga och så vidare, de har blivit rena från sin period, inte duschar och skjuter upp det här och missar flera böner. Det här är inte okej. Så får man inte göra. Utan man måste skynda sig att göra sin russel så att man kan be i tid då. Om man är säker på att man har blivit ren från sin period. Och en annan punkt som också här nämndes, det är att ingen skada är skedd att skjuta upp russel tills det att bönen kommer in, gärna att man inte missar bönen. Och samma sak om man har janaba på kvällen och man vill sova, man är trött, så kan man göra wudu och gå och lägga sig. Och det här är någonting som Sheikh Albani också nämner är, enligt den korrekta åsikten, rekommenderat och inte wajib. Gärna om en person är junub och sover utan wudu, så är det också korrekt. Gärna ingen skada i skett. En annan fråga som också är relaterad till kvinnans period är,
Man frågar sheikhen om hadith om Salama, där hon sa att jag, Rasulullah, jag är en kvinna som har ganska yani, hårda flätor, eller jag har flätor på huvudet. Måste jag lösa upp dessa flätor när jag ska göra ghusl för janaba? Och då så säger profeten alaihissalam, nej, det räcker att du häller vatten över ditt huvud 3 gånger. Och denna hadith är autentisk. Och då så nämner sheikhen, eller frågan ställs då, måste vattnet nå till hårbotten? Och den andra hadithen som säger att under varje hårstrå finns janaba, så tvätta ert hår och noggrant. Taib. Så frågeställaren undrar då, hur ska man förena mellan dessa hadither, att under varje hårstrå finns janaba och att profeten alaihissalam tillät Umm Salama att ändå göra ghusl med och inte lösa upp sina flätor. Så sheikhen säger att det räcker med att man häller vatten över huvudet. Och för att vattnet kommer att nå hårbotten hur som helst. Det kommer att nå hårbotten hur som helst, vare sig man löser upp flätorna eller inte. Och det här är i janaba. Men när kvinnan har blivit ren från hennes period, så är det rekommenderat att hon löser upp hennes flätor på huvudet. Taib. Då profeten alaihissalam sa till Aisha att yani, lös upp dina flätor och gör ghusl. Lös upp dina flätor och gör ghusl. Och den hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Så han säger sheikhen att vad man förstår av hadith Aisha och hadith Umm Salama, där Umm Salama tillåts eller tilläts att göra ghusl med flätor, och hadith Aisha där hon beordrades att lösa upp hennes flätor, är att det är en rekommendation och inte någonting obligatoriskt. Och sheikhen nämner att det här är också det som nämns i boken Subul Salam, i förklaringen på Bulugh al-Maram. Och vad beträffar hadithen att under varje hårstrå så finns det janaba, så säger han att det är en hadith som inte är autentisk. Så den går inte emot det som vi har nämnt innan. No. Jag vet inte om ni kanske, någon fråga dyker upp relaterat till samma fråga, så får ni kanske ta den. Vi kan ta dem direkt om ni vill. Eller ni kan skriva dem på papper, eller ni kan skriva dem på Mixler också. Som ni vill, det här är er lektion. Det ska gå smidigast och ska vara så lärorikt som möjligt. Inte att jag bombar er med kunskap och sen så förstår ni inte, eller ni vill att jag ska repetera eller jag ska förklara och så vidare. Så ni får jättegärna ibland ställa frågor som då berör just den här, de här ämnena. En annan fråga som också är ganska vanlig är nagellack. Kan man göra wudu med nagellack? Och då så säger sheikhen att om nagellacket hindrar vatten från att nå huden eller naglarna, och kvinnan vet bäst om det fallet är så, så går det inte att ha. Yani, det är inte tillåtet att ha nagellack om det hindrar vatten från att nå naglarna. Men till exempel henna, som inte hindrar vatten från att nå naglarna, är okej. Okay. Det är ingen skada skedd med detta. Och här också, jag hörde att det fanns något nytt nagellack som släpper förbi vatten. Om det finns sånt nagellack så är det också då tillåtet. Men också att kvinnan inte går ut med nagellack liksom, och visar händerna, för att kvinnan ska ju dölja sin skönhet. Utan det här är om hon har det hemma eller någonting sånt. Ja, vi har också lite frågor om bönen. Och inshallah, nästa vecka tänkte vi ta mer frågor om just kvinnans period. Från en bok av lite frågor och svar från Sheikh Albani. Och ja, vi kan samla lite kunskap i de frågorna vid idhnillahi ta'ala. En fråga om bönen. Ska kvinnan göra adhan wa iqama? Vad säger ni? Nej. Får hon göra adhan wa iqama? Finns det en sån åsikt att hon får det?
Ja.
Sheikhen säger att det har inte nämnts från profeten alaihi salam och sahaba och sahabas fruar att de brukade göra adhan. Och han nämner också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger till kvinnorna att de inte ska försköna sin röst. Så han säger att kvinnan nöjer sig med mannens adhan och mannens iqama. Men gärna om hon ber själv eller någonting så kan hon göra iqama. Att ingen skada är skedd. Yani. Det är ingen skada är skedd, men inte att det då är obligatoriskt. Och han nämner vissa ulema som är Shawkani och Mohammed Sadiq Hassan Khan. Som säger att kvinnan ska göra adhan och iqama. Och även Sheikh Albani håller denna åsikt. Och de säger då att grunden är att män och kvinnor har samma bestämmelser. Men Sheikhen håller fast vid att det här är något som inte har nämnts från profetens tid, alaihissalam, att kvinnorna brukade göra adhan eller iqama. Så att, och det är ett väldigt starkt argument. Hur kan man säga att det är obligatoriskt? Och om det skulle vara obligatoriskt så skulle det ha berättats till oss från autentiska källor att sahabiyat, kvinnorna brukade göra adhan och iqama på profetens tid, alaihissalam. Men då det inte har berättats så är det ett bevis på att det inte skedde. Yani man brukade inte göra det. Och speciellt om det är någonting man gör 5 gånger om dagen. Så att det här är ett bevis på att det inte då är obligatoriskt. Men samtidigt så säger Sheikhen det inte förbjudet att hon gör en iqama. Och det var också, om jag inte minns fel, man frågade Abdullah ibn Abbas om kvinnan fick göra adhan eller iqama. Och då så sa han, jag förbjuder inte någon från att göra dhikr av Allah. Yani jag förbjuder inte någon att göra det. Men samtidigt så beordrar jag inte heller någon att göra det. No. Så slutsatsen då att kvinnan inte behöver göra adhan och iqam. En annan fråga som Sheikhen också tar upp här är, bryts kvinnans bön om en kvinna passerar framför henne? Vad tror ni om det? Det finns ju en hadith att mannens bön bryts om en kvinna passerar framför honom. Yani en könsmogen kvinna. Och den hadithen är autentisk. Så Sheikhen säger att hadithen handlar om en kvinna som går framför en man. För hadithen nämner man. Om en kvinna passerar framför mannen så bryts hans bön. Så han säger att hadithen, yani, implementeras inte på kvinnor sinsemellan. Wallahu alam. Så han säger att det som vi förstår är att det inte bryter bönen. Wallahu al-musta'an. Men också här är en punkt som är viktig att betona. Och det är att det bryter inte bönen, men det betyder inte att, en tjej får gå framför en annan tjej i bönen. Hänger ni med? Om en syster står och ber mot en sutra, en stol eller vägg framför sig, så får du inte gå mellan henne och väggen. Om det inte är jättelångt, hon står flera meter bak till exempel, då säger man inte att hon ber mot en sutra, utan sutran ska vara nära, att man står max typ 2 meter bort från sutran. Då får man inte passera framför eller mellan den här systern och hennes sutra. Och det här är en synd som då är förbjuden i islam. En annan fråga som också berör bönen, kan man säga, det är det tillåtet för kvinnan som har sin period att göra sujud sahu? Eller att göra sujud tilawa, afwan. Är det tillåtet för kvinnan som har sin period att göra sujud tilawa? Vet ni vad det är för någonting? De här 14 platserna i Koranen där det finns en sujud. Man ska falla ner i sujud. Får kvinnan göra sujud tilawa om hon till exempel läser eller hör någon läsa Koranen och det kommer en sujud? Så Sheikhen säger att la bas, yani det är okej, okay, ingen skada är skedd om hon gör sujud tilawa. För den korrekta åsikten är att man inte behöver ha tahara för att göra detta. Och man behöver inte heller vända sig mot qibla. För det är en sujud som är yani i undergivelse till Allah azza wa jall, underkastelse till Allah. Yani det är inte bön. Så att om hon vill får hon göra sujud. Och om hon vill behöver hon inte göra sujud. Och han nämner att då profeten alaihissalam läste surat al-Najm. Så föll han ner i sujud och folk föll ner i sujud tillsammans med honom. Och en annan gång så läste han samma sura. Och när folk förberedde sig för att gå ner i sujud så gick han inte ner i sujud. Så han säger att den här sujud i tilawa är inte obligatorisk. Yani den är frivillig. Taip. Och den här åsikten har ju också berättats från sahaba, jag tror det är Ibn Umar, som säger att sujudet tilawa är inte bön. Så man kan göra den även om man inte har wudu. Och man behöver inte heller göra den vänd mot qibla. Och till exempel kvinnan behöver inte heller ha hijab när hon gör den. Om hon sitter och läser Koranen och en sujud kommer så kan hon göra denna sujud. Taib, för den är inte salah. Den är inte salah utan det är bara en sujud som då görs i hög aktning till Allah subhanahu wa ta'ala. Samma sak som, vad heter det, sujud al-shukr till exempel. Att man ibland, om man har fått någonting gott, så kan man falla ner i sujud i tacksamhet till Allah azza wa jal. Att en person som var jättesjuk blev frisk, Allah gav seger till muslimerna, och liknande saker. Att man har skonats för någonting ont. Att man då faller ner i sujud i tacksamhet till Allah azza wa jal. Nej. En annan fråga som också ställs här är om mannen och hans fru ber tillsammans, ska hon då stå bredvid honom så som männen eller ska hon stå bakom? Och då så säger sheikhen att om de ber tillsammans så ska kvinnorna stå bakom mannen. Hon står själv då bakom mannen. Och beviset på detta är det som berättas från Anas radiallahu anhu i Bukhari och i Muslim. Där han säger att jag bad bakom profeten alaihissalam och bakom mig så bad al-ajuz, yani den äldre kvinnan. Och det här är något som då är sunna. Och den här kvinnan, det var Sulaym, Anas. Så hon stod och bad själv bakom profeten, eller bakom raden. Och ni vet ju att det här är unikt för kvinnan. För att till exempel en man får inte stå och be själv bakom raden. Utan en man måste stå tillsammans med någon annan. Och när profeten alaihissalam såg en man som stod och bad själv bakom raden, så sa han till honom att han skulle ta om bönen. Yani bönen är ogiltig, han måste ta om den. Så det här är unikt för män. Men vad beträffar kvinnan så, alhamdulillah, kan hon be själv bakom raden. Ja. Och vi avrundar därför idag och öppnar inshallah möjligheten för lite frågor. Bi-idhnillahi ta'ala, och fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka. Så har ni någon fråga så ahlan wa sahlan. Nej. Profeten a.s. hade ingen vägg mellan sig själv och kvinnorna, utan hans moské var öppen. Kvinnorna bad bak och männen bad fram. Och det är tillåtet. Och vissa av ulema är väldigt, yani, som till och med jag tror Sheikh Albani säger, att om kvinnorna ber i ett rum där de inte ser imamen så är det fel. Men alla, det är tillåtet. Om de hör imamen så är det tillåtet. Men under hans tid så var moskén så att den var öppen. Kvinnorna bad bakom och männen bad fram. Och det är också därför vi har hadithen där profeten alaihissalam säger att den bästa raden för männen är den första och den sämsta är den sista. Och den sämsta raden för kvinnorna är den första och den bästa är den sista. Just för att man ska vara så långt bort från männen som möjligt. Om det är alltså riktig alkohol som kan berusa, så ska man inte stoppa det i munnen. Och det finns munskölj som inte innehåller alkohol. Och då är det den munsköljen som man ska använda. Så man kan inte stoppa och skölja munnen med alkohol. Till och med vissa har blivit stoppade när de kör bil. Och så blåser de och då ger det sån här alltså positivt att man har druckit alkohol. Så att det är opassande och alarm om det ens är tillåtet. Och det finns liksom ulema som har sagt att det inte är tillåtet med de här munskölj som innehåller alkohol. Och speciellt när det finns munskölj utan alkohol.